Stort tack för inbjudan att få komma hit till Fridhem igen. Och det är så roligt att få vara här. Och så vill jag från djupet av mitt hjärta också säga tack för att du som är här gör Fridhem till ett fridens hem. För det märker jag när jag kommer hit. Och jag märker det på det som blir förkunnat här. Och på den syskonkärlek som är här. Att Fridhem, det är ett gott namn. Så tack för det. Så jag är här tillsammans med min kära fru Miriam. Och med mina tre barn. Alexander, Timius och Adeline. Och vanligtvis så arbetar jag som rektor på en kristen friskola i Norge. Men från hösten så ska jag reducera min tjänst lite grann. Så jag jobbar 80% som rektor och så ska jag jobba 20% som predikant i Norsk Luthersk Missionssamband. Temat för det här föredraget, det är frukta. Och det var ju härligt att Leif fick ta den där icebreakern. Att vi har haft frukt och nu går vi vidare med frukt. Ja. Men vi ska be först. Och jag tror vi ska ta och resa oss upp och så ska vi be med ordspråksboken, kapitel 1 och vers 23. Vi reser oss upp. Gud, nu ber vi om att du vänder oss till dig. Och så ber vi om att din ande kunde få flöda över oss. Så att vi kan få lära känna ditt ord. Välsigna denna stund. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Frukta. Det är temat för det här föredraget. Och jag är så pass fri av mig så jag kommer också uppmana er till att prata lite grann med varandra som ni sitter. Och för att vi nu ska komma lite igång här. Så vill jag faktiskt att ni vänder om och pratar med varandra, två, tre stycken. På ett rent mänskligt plan. Vad tänker du det betyder att frukta? Och har du fruktat någon gång? Kan ni dra igång med det? Prata lite grann. Vad betyder det att frukta? Och har du fruktat någon gång? Och nu kan du tänka lite mänskligt. Du behöver inte göra det här så andligt med en gång. Tack för det. Jag vet inte om jag ska säga att det är bra att det låter som att folk har erfarenhet med att frukta. Men jag hoppas att ni pratar om vad betyder att frukta. Och så var det kanske en eller annan som också hade någon erfarenhet med det. Den bibelvers som vi ska stanna inför idag, det är ordspråksboken kapitel 1, vers 7. Och nu läser vi hela versen i sin helhet. Men vi kommer faktiskt att stanna bara för första halvdelen. Så när Dan tidigare idag sa att det är viktigt att vi lär oss Guds ord utantill. Och så sa han, börja gärna med någonting enkelt. Så har du en ypperlig möjlighet nu. Och jag ska vara färdig absolut senast klockan 4. Och på varenda slide som jag har så står det att frukta Herren är början till kunskap. Så då har du faktiskt möjlighet att kunna lära dig det utantill. Men vi ska läsa. Att frukta Herren är början till kunskap. men vishet och förmaning föraktas av dåren. Tycker du att det här låter lite dystert? Temat frukta. Till och med lite så här mörkblå, grå bakgrund. Så ser det lite dystert ut. Jag ska säga att färgvalet är hämtat från plakatet till Fridhems sommarläger. Så det är exakt samma färgnyans. Så ska inte få skulden för det. Men det här är egentligen inte alls något dystert. För när vi läser vidare i Ordspråksboken och i Bibeln så ser vi att Herrens fruktan kopplas till fantastiska, fantastiska gåvor och välsignelser och frukter och konsekvenser. Det står till exempel i Ordspråksboken kapitel 10, vers 27 att Herrens fruktan förlänger livet. Och på ett annat ställe så står det: Herrens fruktan leder till liv. Så man funderar på vilka emojis det var som jag tänkte till det, så var det som de två hjärtarna som var där. Att det är någonting som leder till liv och det förlänger livet. I vår tid idag så är det ju verkligen någonting som folk tänker: hur kan jag leva evigt? Eller hur kan jag leva så länge som möjligt? Men Guds ord säger: Herrens fruktan, det får konsekvenser för ditt liv, för längden på livet. Ja, det är till och med kanske ingången till livet, till det eviga livet. Det står i kapitel 14, vers 26 i Ordspråksboken så här. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Borgen. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Du kan tänka att det är någonting stabilt som du står på. Men det är också någonting som du kan få gå in i, som omsluter dig. Dan talar också om att Gud är som en sköld runt oss. Och för mig som far och som har barn så finns det ingenting jag hellre önskar, att mina barn ska ha en tillflykt och en trygghet i sina liv som håller när det stormar. Och då står det så här: den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. I Ordspråksboken kapitel 19, vers 23 så står det, vers 14, vers 27 så står det att Herrens fruktan är en källa till liv. I förrgår så var vi nere i Vännäs centrum. Där är en liten fontän i den där dammen som är framför Vännäs hotell. En liten fontän. Men här står det om att det är en källa. Herrens fruktan är en källa till liv. Så det här är inte alls dystert, det vi ska tala om nu. Om att frukta Herren, det är början till kunskap. Och till slut, det som kanske är mest kraftfullt, som vi har kanske lättast för att fatta. Tänk om du är ute på stranden och solar. Och plötsligt så märker du att under handduken när du ligger så är det någonting hårt. Och så tar du bort handduken och så börjar du gräva i sanden. Och så upptäcker du en skattkista. Och så gräver du undan, tar bort sanden och så öppnar du skattkistan. Så att det är ju en sjörövarskatt. Ja. Men här står det faktiskt att Herrens fruktan är Sions skatt. Och Sion, det kan vi få tänka för oss som vill tro på Jesus och som följer Jesus. Ja, då är det vår skatt. Så Herrens fruktan, eller att frukta Herren, är Sions skatt. Så häng med nu. Det här är så viktigt och så till liv för oss. Okej, när jag sitter och hör ett föredrag så gillar jag att veta ungefär när tror jag att det här är färdigt. Och en sak att man kan kolla på klockan för man vet att ungefär när är nästa programpunkt. Men jag har lagt in en liten hint också. Så i varje presentation, i varje slide som jag har så står det lite tal. Och när det står 100 där uppe, nej jag skojar bara. När det står 9 uppe i det högra hörnet, då har jag kommit fram till sista slide i mitt föredrag, och efter det så kommer det en slide med frågor som vi kan ha som utgångspunkt i det samtal som vi ska ha 4. Okej. Okay. Att frukta Herren är början till kunskap. Ordspråksboken, den är full av närbesläktade ord eller synonymer till det här ordet kunskap. Vi möter till exempel förstånd, vi möter lärdom, vi möter omdöme, vishet, klokhet. Alltså ordspråksboken är full av såna här ord som beskriver någonting som handlar om kunskap, om vishet och så vidare. Och så kan man tänka så här att det här handlar alltså om, här får jag svar på hur kan jag bli smart? Hur kan jag få ett högt IQ? Liksom komma in i klubben. Få högsta betyg i allt. Men när Bibeln talar om kunskap och vishet så är det inte först och främst IQ och den typen av intelligens. Men vissa talar också om det här med EQ, alltså emotionell intelligens. Det handlar om att hur ska jag kunna hantera känslor, relationer. Vad är det som motiverar? Vad är det som kan motivera mig till att faktiskt göra någonting som är jobbigt? Som jag vet att jag kanske borde göra. Alltså motivation. Hur kan jag ha empati för andra? Hur kan jag bry mig om andra? Så när Bibeln talar om kunskap så har det lite grann mer med det här med EQ att göra. Snarare det än IQ. Men det är väldigt mycket mer än bara det. Men en fråga först. Är du bra på att läsa kartor? Typ om ni är ett gäng som ska gå ner på resa i en ny stad. Och så vet ni att ni ska till en speciell sevärdhet. Är det du som gärna går först och visar vägen? Eller är du den som gärna går lite längre bak och så bara naturligt låter andra leda? Därför att du vet att om du går först så kommer ni inte komma fram. Hur är det med höger och vänster? De flesta tycker att det är väldigt lätt. Och så är det någon som har känt att hela mitt liv så har jag försökt att lära mig höger och vänster. Det går inte helt. Vet du vad felet är då? Ofta när vi lär oss höger och vänster så lär vi oss höger och vänster samtidigt. Och därför blir det förvirrande. Så om du vill lära dig höger och vänster så är mitt tips. Fokusera på höger. Till exempel i 3 månader. Bara så här. Detta är höger. Detta är höger. Det där är höger och kanske du har ett barn eller en fru eller en mamma eller en pappa som kan vara med och säga att bra, det där är höger sida. Tänk bara höger. Så är du färdig med det så fokuserar du bara på vänster. I till exempel 3 månader om det behövs så lång tid. Eller en dag. Och så har du lärt dig höger och så vänster en helt annan sak. Så har du lärt dig det. Och då har du plötsligt lärt dig höger och vänster. Kunskap i Bibeln, det handlar faktiskt först och främst om att navigera. Att hitta rätt. Att hitta rätt i livet. Därför att vi är skapade av Gud. Till Guds avbild för att leva i gemenskap med Gud. Och vi är skapade för att leva i gemenskap med varandra här på jorden. Och han har skapat oss som eviga evighetsvarelser som ska gå till himmelen. Som ska ha gemenskap med Gud i himmelen. Och hur kan du och jag hitta rätt? Hitta fram både i relation med Gud och i relation med andra människor och att jag kan hamna i saligheten. Det finns en man som har sagt så här: The Bible has a word to describe the person who navigates well. That word is wise. Alltså Bibeln har ett ord för att beskriva. Vem är det som navigerar gott väl i livet? Jo, den är vis. Och det är faktiskt så att ordspråksboken, den är skriven från en far till sin son. Och det här var en ganska så välkänd visdomsgenre på den här tiden när ordspråksboken skrevs. Det var ganska vanligt om man nu var en vis person som skulle skriva ner visdomsord så var det vanligt att använda den liksom relationen från en far till sin son. Men det är viktigt att vi har med oss det när vi läser ordspråksboken. Här är det en vuxen man som vill hjälpa sin son till att hitta rätt i livet. Men det handlar inte om att hur kan du bli rik, min son? Hur kan du ha framgång? Men hur kan du få leva i relation med han som har skapat dig. Himmelens och jordens skapare. Hur kan du få leva tillsammans med dina medmänniskor? Och hur kan du få nå fram till den eviga saligheten? Så du kan gärna liksom se framför dig en karta. För egentligen det handlar om här. Att frukta Herren, det är början till kunskap. Det handlar om hur ska vi kunna liksom skilja på höger och vänster? Hur ska vi kunna läsa kartan? Och så är ordspråksboken full av massa olika verktyg för att hitta fram. Alltså man kan ju använda stjärnorna för att navigera. Jag bara har läst om att man kan göra det. Jag har inte klarat det själv. Men andra kanske kan det. Men om du är på en flygplats, då hjälper det inte om du är duktig på att navigera utifrån stjärnorna. Då kan vi behöva andra saker, till exempel som att läsa på en skylt för att hitta sin gate. Det hjälper inte att kolla på stjärnorna. Eller om du ska ut och hämta ved en kväll, då använder du ditt minne för då vet du att okej, jag ska gå sådär och sådär. Men kanske du behöver en ficklampa när det är som mörkast. Och för min del, när jag ibland på vårt sovrum så kan det bli riktigt mörkt. För jag sover absolut bäst när det är väldigt mörkt på sovrummet. Men när du kommer in i sovrummet så är det väldigt dumt att tända lampan om min fru ligger och sover. Men då kan jag liksom gå fram i blind och så känner jag bara på kanten längs med sängen. Så kan jag bara följa kanten så vet jag att jag kommer till min sida. Men då är det viktigt att jag går vänster, att jag inte går höger. För då lägger jag mig i min frus säng och jag ska helst lägga mig i min säng då. Men ordspråksboken är liksom full av olika verktyg för att hitta fram. Och här får vi då det första. Att frukta Herren, det är början till kunskap. Och det är faktiskt så att många som har skrivit om ordspråksboken säger att det här är kanske nyckelversen i ordspråksboken. Det är liksom det här det startar, det här allting handlar om. Att frukta Herren är början till kunskap. Frukta. Att frukta Herren är början till kunskap. På hebreiska så är det ett ord som heter jira, som är det hebreiska ordet för frukta. Och när det här ordet blir översatt i den första grekiska översättningen, Septuaginta, så översattes det med phobos. Och kanske vi känner igen att det har med fobi att göra. Det är faktiskt det. Någon som vet vad podofobi är? Det är till exempel fobi för fötter. Visste du? Fick du veta det? Fobi. Och verbet är fobeo. Och grunden, eller liksom det som är, vad ska man säga, stammen i det ordet, det har med att fly från någonting. Att komma bort från någonting. Det kan betyda att vara rädd. Det kan betyda att frukta. Det kan betyda att ha vördnad för något eller någon. Och det kan till och med också betyda respekt. Så vi ser att ordet, det rymmer ganska mycket. Men visst har vi lite negativa associationer till ordet frukta. Det låter ganska negativt. Och det är nog därför att väldigt många gånger när vi hör ordet frukta så har det med någonting ont att göra. Till exempel, vi kan frukta för en dödlig sjukdom. Vi kan frukta för katastrofer eller sådana saker. Men Guds ord talar om att vi ska frukta någonting som är gott. För Gud, han är bara god. Och det vänder saker och ting helt och hållet upp och ner. Att frukta Gud. Men så vill någon säga att men det handlar väl ändå mest, först och främst om respekt. För vi såg ju att frukta Gud, det kan betyda respekt. Så vi ska respektera Gud. Gud får liksom mena det han vill och så får jag mena det jag vill och så liksom är vi fine med det. Vi är lite olika och han är Gud och jag är människa och vi... Ja. Eller kanske att det bara handlar om att vi ska liksom bara respektera Gud på samma sätt som vi ville respektera att kungen. Som kungen kom in här så hade vi gärna liksom kanske rest oss upp och knäppt översta knappen och sådär liksom försökt ta oss, se till att uppföra oss lite ordentligt. Att vi ska liksom vörda eller kanske stå med en flagga. Men jag tror att det blir för enkelt när vi ska tala om ordet att frukta. För då talar vi inte som Jesus gör. I Matteus kapitel 10, vers 28, så säger Jesus så här. Var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Och på grundtexten så används samma ord både för var inte rädd och frukta. Så är det samma ord som finns där. Och vi förstår att när Jesus säger frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne, så menar inte Jesus ha lite respekt för honom då. Men här finns det faktiskt en fruktan som har på något sätt med rädsla att göra. Detta är något som är farligt. Och så känner vi igen uttrycket från förklaringen till alla 10 Guds bud i den lilla katekesen. Där står det, vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Och på något sätt när vi läser Guds ord och när vi märker att människor möter på olika sätt de tre personerna i treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande, så skulle man på ett sätt kunna se det att dessa saker, att frukta, älska och förtrösta på Gud, det är de tre reaktioner som skapas hos en människa när en människa får ett möte med personerna i treenigheten. Om vi tänker på Jesaja som kommer inför Guds tron och han får höra att det sägs helig, helig, helig är Herren Sebot. Och så säger han, ve mig, jag förgås, jag är en man med orena läppar. Så förstår att där får han komma inför Guds tron. Och jag tror att vi får märka fruktan hos Jesaja. Men så kan vi tänka på kvinnan som smörjer Jesu fötter. Och så säger Jesus, hon älskar mycket därför att hon har fått förlåtet mycket. Hon har fått möta Jesu förlåtelse. Hon har fått nytt liv. Och det har gjort att hon har börjat älska Jesus tillbaks. Hon älskar mycket därför att hon har fått förlåtet mycket. Och så kan vi läsa förklaringen till tredje trosartikeln. Så står det, jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i en rätt tro. Det är det som händer när den heliga ande får jobba med oss genom Guds ord, genom evangeliet, så kan heliga ande skapa en förtröstan i mitt hjärta på Gud och på försoningen i Jesus Kristus. Jag är lite osäker på om jag har citerat det här en annan gång jag har varit på Fridhem, men det skadar inte. Att frukta Gud, att frukta Herren. Det finns en dialog i Narnia, häxan och lejonet, som jag tycker beskriver det här på ett ganska så talande sätt. Ni vet, de här barnen har kommit in i landet Narnia. Och så har de kommit till några bävrar. Det här är väldigt märkligt att stå och prata om det här på Fridhem. Några bävrar. Och så kommer de in där och så börjar de prata om Aslan, lejonet Aslan. Och Aslan kan för oss vara en bild, en förebild på något av det Jesus gjorde och gör och är. Och så kommer det en dialog här där det står så här. Om det finns någon som kan se Aslan i ögonen utan att darra i knävecken, så är han antingen modigare än de flesta eller också helt simpelt dum. Är han farlig då? Frågade Lucy. Farlig, sa det här bäver. Hörde du inte vad min fru sa nyss? Det är klart att han är farlig. Men han är god. Han är ju kung, vet jag. Jag längtar efter att få träffa honom, sade Peter. Fast jag kanske blir rädd när jag ser honom. Det är klart att han är farlig, men han är god. Och jag ser fram emot att träffa honom. Men jag kommer nog vara lite rädd. Därför att komma inför den tre gånger helige guden, att komma inför honom och inte känna på en gnutta av respekt eller fruktan. Då är man kanske helt simpelt dum, som det stod här. Okej, vi ska gå vidare. Vi ska frukta och älska. Är inte det en motsättning? Liksom, om du har en pojkvän eller flickvän eller en fru eller en man som både fruktar och älskar du liksom den andra? Är det inte liksom antingen det ena eller andra? Så hur är det med polisen till exempel? Brukar man liksom både, de flesta fruktar kanske polisen. Sällan man både fruktar och älskar. Kanske man är gift med en polis, jag vet att det finns vissa som är det här. Men nu ska ni få prata lite grann. Vatten är väl ett ganska gott exempel på något som man kan både frukta och älska. Så prata om det nu då. På vilket sätt kan man både frukta och älska H2O, alltså vatten? Sätt igång och prata. Så några exempel på att man kan ha frukta vatten om det inte har kommit så långt. Ja, nu blir det tyst. Nej, men bra jobbat. Det låter som att ni kom på några exempel. Att det är viktigt att ge uppgifter till sina elever som man tror att det här kan de lyckas med. För det skapar motivation och man kan mästra saker. Bra. Att älska. Någon vill ju tänka att det är att bada, det är bara älskar jag. Eller älskar att dricka vatten när det är en varm sommardag. Det är säkert några som har stått några minuter extra i duschen. Det är så skönt. Det är kallt ute, man är trött på morgonen och så duschar några minuter extra. Eller åka skridskor och så vidare. Det finns massor av exempel på hur härligt det kan vara med vatten. Men det är också någonting som vi fruktar. Till exempel, vi är rädda för att våra barn, när de badar så följer vi med extra noggrant, för vi vill inte att någon ska drunkna eller översvämning eller för stora, för oss som äger hus, man tänker om det blir ett läckage. Så kan man liksom börja fundera, så kan man börja se upp i taket, är det missfärgning i taket och så vidare. Ja, det är jobbigt. Tsunami, ras, eller någon vill tänka att nej, jag kommer upp på 5 meter, ska hoppa från 5:an eller 10 meter från ett sånt hopptorn. Så bara känner du hur fruktan bara griper tag i dig. Detta vågar jag inte. Så kommer någon bakom dig och så puttar dig ändå, så gick det kanske bra. Men det är möjligt att både frukta och älska något på en och samma gång. Och jag tror att det är klokt av oss att frukta vatten samtidigt som vi får glädjas över det. Att frukta Herren, det är början till kunskap. Att hitta rätt, om man nu tänker på den här bilden med kartan. Att hitta rätt och början till att hitta rätt. Det handlar om att jag får ett sant och äkta möte med Gud. Att frukta Herren, det är början till kunskap. Det finns ju få personer som hade en så, vad ska man säga, tydlig relation till Gud. Där det står att Mose, han fick möta Gud ansikte till ansikte och tala med Gud. Och så kan någon säga så att nej, min Jesus eller min Gud, han, där finns det ingen fruktan. Mose var den som kanske kände Gud sån, av människor. Så kände han Gud gott. Och han säger i 5 Mosebok 28, vers 58. Det här är taget lite ut av sitt sammanhang. Men står det så här. Så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn, Herren din Gud. Det var alltså Mose, han som verkligen kände Gud. Han säger att detta är en Gud, detta är ett namn som är värt att frukta. Han hade mött Gud och han visste att jag har ju rätt i att frukta detta namn. Han hade fått möta Gud. Och du och jag, vi behöver möta Gud för att vi ska kunna hitta rätt i livet. Och inte bara här i livet, för vi kommer att möta Gud en dag. Vi kommer stå framför Guds tron. Vi ska möta Gud en dag. Och hur ska jag kunna möta Gud och vara salig? Hur ska jag kunna möta Gud och veta att jag ska få vara hans egen i tid och evighet? För vi ska möta Gud. Kommer jag möta till evig salighet eller till evig förtappelse? För vi kommer att möta Gud. Är det något som är säkert så är det det. Vi vet ingenting om imorgon, men vi vet att utifrån Guds ord så säger Guds ord, vi ska alla människor, vi ska uppstå på den yttersta dagen och stå framför Guds tron. Du ska möta Gud. Jag ska möta Gud. Med vårt liv. Och vad händer i det mötet? Att frukta Herren är början till kunskap. Kära vänner. När det är starten. När du ser att det finns en grund att frukta Gud. Och det hänger ihop med detta. I predikaren, i slutet av predikarens bok, så står det så här. Detta är slutsatsen. När allt blivit hört, frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Ty Gud ska föra alla gärningar fram i domen med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Alltså, Guds fruktan, det hänger ihop med Guds bud, Guds lag, Guds krav. När Gud säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och du ska älska din nästa som dig själv. Vi ska möta Gud. Och genom Guds ord nu så möter vi Gud just nu. Jag tror att Gud vill tala till ditt hjärta genom sitt ord just nu. Och så säger han till dig att frukta Herren är början till kunskap. För det som går upp för oss när det får börja med en fruktan för Gud, det är att jag ser att jag är en syndare. Jag har inte uppfyllt Guds lag. Jag har inte gjort allt det som Guds lag kräver. Men jag är en syndare. Och när jag ser att men jag ska möta Gud, men jag har synd i mitt liv. Jag har inte bara en enstaka synd där och en enstaka synd där. Men jag, med mitt liv så är jag född med ryggen mot Gud. Det upproret som Adam och Eva startade, jag är med där. Mitt hjärta är fördärvat. Så det är liksom inte bara, ska vi se här, ja, men har jag tänkt någonting fult idag? Har jag sagt någonting fult idag? Har jag gjort det eller inte gjort det? Men det är också någonting grundläggande. Jag är liksom med i en motståndsrörelse mot Gud. Jag är med i en terroristgrupp, kan vi säga. Det är som att jag var med i IS. Jag är ett Adams barn. Jag är en upprorsgrupp mot Gud. Och jag ska möta Gud. Och därför så är det så välsignat när Gud säger att frukta Herren är början till kunskap. Det är början till att hitta rätt. Att få det rätt. Därför att när du ser att du är en syndare, så ser du också, ja, men jag behöver ju någon som kan frälsa mig. Jag behöver någon som kan hjälpa mig. Jag är ju dödligt sjuk. Jag behöver en medicin. Vem kan rädda mig? Finns det en hjälp? Eller är allt hopp ute? Det är början till kunskap. Så att vi kan få bli redo att möta Gud. Men Jag behöver se min synd. Jag behöver se att jag har behov för frälsning. Och så kommer det. Då kan du få blicken på Jesus. När evangeliet förkunnas. Vi läser i Guds ord. Eller hör någon som predikar Guds ord. Eller du blir påminn om att men Jesus, han dog på korset. För mitt uppror. Så att du och jag, vi kan möta Jesus. Vi kan få möta Gud, den treenige Guden. Om det är imorgon eller om det är många år kvar, så kan jag få vara redo att möta Gud. Det står i ordspråksboken kapitel 9 och vers 10. Att frukta Herren är början till vishet. Det känner vi igen. Och så kommer fortsättningen. Att känna den helige är förstånd. Och när det står att känna den helige, det ordet känna, det är liksom ordet för en intim relation. Och här ser vi att det hänger ihop. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Det här är en parallellism i ordspråksboken. Där liksom rad två skärper det som blir sagt i rad ett. Så att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Det är början. Att vi får komma in i den relationen. Att få ett äkta möte med Jesus. Med Gud. Med den treenige Guden. Därför Gud vill att du ska vara hans egen. Men har du inte fått möta Gud också utifrån det perspektivet att vi behöver frukta Gud, så tror inte jag att jag har mött Gud. Därför att när vi möter Gud, både i hans helighet och i hans kärlek, så finns det nog, så väcker det också en fruktan i oss. För att jag ska vara hans egen. Någon som har sagt så här: den som inte fruktar Gud har allt att frukta. Men den som fruktar Gud har ingenting att frukta. Den som inte fruktar Gud har allt att frukta. Den som fruktar Gud har ingenting att frukta. Så att frukta Herren, det är början till kunskap. Att hitta rätt. Och så står det alltså att frukta Herren. Men när vi läser Guds ord så uppenbarar Gud också något mer. Vem är Gud? Hur är Gud? Gud, han uppenbarar sin kärlek. Och i första Johannesbrevet kapitel 4 vers 9 läser vi: så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Gud uppenbarar sin kärlek. Och Gud måste uppenbara sin kärlek för oss. För vi kan inte hitta fram till Guds kärlek. Vi kan inte hitta fram till Gud överhuvudtaget. Vi kan inte bara av egen kraft, egen maskin, navigera rätt och hitta fram. Men först måste Gud möta oss. Och så behöver vi få se att jag har synd. Det är med rätta att jag behöver frukta Gud. Men så kan Gud också få uppenbara sitt evangelium för oss. Sin kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Alltså inte dö, inte förgås, men leva. Nu ska du känna med handen på hjärtat, så känner du ditt hjärta slår. Och det är vårt fysiska hjärta. Men Gud kom till världen för att vi skulle få leva i evighet. I gemenskap. Och det är det du och jag är skapade till. Vi är skapade för att leva i gemenskap med Gud i evighet. Och så står det lite senare i samma kapitel. I första Johannesbrevet kapitel 4 vers 18. Där står det så här: rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Ser du vad som händer nu? Blir du nästan lite förvirrad? Vad är det som händer här? Här står det, rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Gud uppenbarar sin kärlek. Gud blir människa i Jesus Kristus. Han dör på det korset för att ta bort straffet. Ditt straff. Vår likgiltighet, eller vad det nu skulle vara. Det kommer han för att ta bort. För rädsla har med straff att göra. Nu ska jag ta ett exempel. Vi pratade om vatten förut. Att vatten är någonting man både kan frukta och man kan älska det på kanske en och samma gång. Tänk dig då följande. En familj har lidit skeppsbrott. De har varit på en båt. Båten har kapsejsat. De är ute i iskallt vatten. Det är mörkt. Det är kallt. De ligger och kämpar i vattnet för livet. De är rädda och fruktar för sitt liv. Och så kommer det plötsligt en räddningsbåt körande. Det är en räddningsbåt som hittar dem och plockar upp dem i båten. Och i båten, där är de trygga. Och räddningsarbetarna, de kan plocka fram filtar. Och så lägger de filtar omkring de här personerna som de har plockat upp ur vattnet. Och kanske till det lilla barnet som de också har plockat upp där. Som kämpade, som var förtvivlad. Så plockar de upp barnet i båten. Barnet är tryggt. Barnet får en filt runt axlarna. Och så kan en av räddningsarbetarna säga: du är trygg nu. Du behöver inte vara rädd. Vattnet, det har ju inte blivit mindre farligt. Eller hur? Vattnet är lika farligt. Men fruktan, men båten har gjort dem trygga. Eller hur? Vattnet är lika farligt, men båten har gjort dem trygga. De har fått komma upp i båten. Men jag tror att fruktan för havet fortfarande finns där. Men så här är det. Den som är trygg behöver inte längre frukta. Alltså, barnet som är i vattnet. Livbojen kastas ut. Barnet kommer upp i båten. Det blir tryggt. Behöver inte vara rädd längre. Men det finns fortfarande en fruktan. Jag behöver ha respekt för vattnet. Det är farligt med vattnet. Och jag kan inte bara sitta på kanten eller gå på kanten och balansera här. För då kan jag ju ramla ut i vattnet igen. Och att hamna i iskalla vattnet, det är livsfarligt. Men i båten är jag trygg. Kanske du har tänkt på det. Tänk på det som händer i dopet. Du får bli Guds barn. Syndernas förlåtelse. Den heliga ande. Ofta så använder vi det som en bild. Båten som en bild på att du plockas upp i Guds båt. Eller tänk på Noas ark. Vattnet var ju både domen och samtidigt var det frälsningen. Så det var, Gud använde vattnet för att frälsa dem. Men båten som bild på att Gud plockar oss upp i sin båt, gör oss till sina barn så att vi kan få nå hem till himmelen. När vi läser vidare i Guds ord så märker vi att det är liksom som två budskap i Bibeln. Ibland så står det att du ska frukta Gud. Och ibland så står det att du inte ska frukta Gud. Och det är på ett sätt nu, det börjar bli lite knepigt, tänker vi. Ska vi se, nu har han ju sagt att frukta Herren, det är början till kunskap. Och så plötsligt så säger han här framme att ja, ibland så står det att vi inte ska frukta Gud. Okej, okay. Jag ska bara kort nämna fyra kända bibelberättelser som säger någonting om detta. Det första är från Lukas evangeliet. Rövarna som hänger på korset. Båda rövarna hånar Jesus när han hänger där på korset. Hädar honom. Men så går tiden, timmarna går. Och ena rövaren börjar förstå, vem är det jag har att göra med? Han får ett möte med Gud. Och så säger han till den andra rövaren: fruktar inte heller du Gud? Alltså, han säger till den där rövaren som bara hånar och kommer med sina smädelser mot Jesus som hänger på korset. Han fruktar inte Gud, han som den där rövaren, han fruktar inte Gud. Och då säger röven till honom: fruktar inte du Gud? Alltså poängen är, du borde ju frukta Gud. Han förstår det, det här har med Gud att göra, du borde frukta Gud. Hedarna på marken, Herrens ängel visade sig för dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Herrens härlighet, alltså Guds härlighet. Och när människor får möta Guds härlighet så är det sällan härligt att man upplever att oj, fantastiskt och mysigt. Men det är någonting som väcker fruktan hos människor. Men vad är det ängeln börjar med att säga? Den säger, var inte förskräckta. Och det är egentligen samma ord där som används, alltså frukta inte. Ja, men det var ju helt rätt. Såklart så borde de, ja, bra. Bra ni har fattat grejen, att frukta Herren är början till kunskap. Bra att ni fruktar. Nej, de här människorna, de här hedarna som vaktar sina får, de fruktar för Herrens härlighet. Och så säger ingen, frukta inte. För idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias. Och lite tidigare i Lukas evangeliet, tänk på Zacharias. Först så tvivlade han på Gud. Han stod i templet och ängeln säger att du ska få en son. Ja, det tror jag inte. Hur ska det vara möjligt? Och så blir han stum. Han kan inte tala. Och jag tror att han verkligen fick känna på något av en fruktan i möte med Gud. Man säger inte vad som helst till himmelens och jordens skapare. När Gud säger, jag vill skapa något nytt. Nej, det tror jag inte du klarar. Men när så Johannes föds så brister Zacharias ut i lovsång. Och där säger han att vi ska få tjäna honom utan fruktan. Och det sista exemplet, tänk på Petrus, Jakob och Johannes som är uppe på förklaringsberget. Jesus förvandlas. Han blir förhärligad. De ser något av Guds härlighet. Och rösten som talar från himlet och det, himlen och det lyser och det är mäktigt. Och så säger Jesus till dem, när de då blir så förskräckta, så säger han, stig upp. Och var inte förskräckta. Alltså, stig upp och frukta inte, säger han. Ja. Ska vi frukta Gud? Eller ska vi inte frukta Gud? Eller? Vad är det här? Ser att det står en nia där nu. Då vet ni vad det betyder. Att frukta Herren, det är början till kunskap. Och så ser vi alltså dessa två linjer som går genom Bibeln. Där Gud säger, frukta Herren. Och så säger han, frukta inte. Och jag tror att det är så här. Om vi nu ser framför oss två personer. En person som inte fruktar Gud. Och så har vi en person som fruktar Gud. Vad säger Gud till de här personerna? Till den som inte fruktar Gud. Tänk på rövaren på korset till exempel. Så tror jag Gud vill säga, frukta Gud. Till den som inte bryr sig. Till den som tänker att, nej, jag ska inte möta Gud. Jag tror inte att Gud finns. Eller till egentligen alla människor så startar det där. För vi fruktar inte Gud, vi har inte naturlig respekt eller fruktan eller så för Gud. Vi är bara misstänksamma mot Gud, vi är fiender till Gud. Men vi fruktar inte Gud på rätt sätt. Men då behöver Gud få säga, frukta Gud. Håll hans bud. Men till den som har börjat frukta Gud, där Gud har fått uppenbara sin lag, sin vilja, att man har fått se att Gud är en tre gånger helig Gud som ska döma alla människor efter sina gärningar. Och jag är en av dem. Jag är ju en människa. Vad säger Gud till den människan? Ja, då säger Gud, frukta inte. F- frukta inte. Varför kan Gud säga till någon människa, frukta inte? Jo, därför att det har med korset att göra. En människa som säger, Jesus, jag är förtappad i mig själv. Jag har sett min synd. Jag har sett kanske bara pyttelite av min synd, men jag fattar, jag ska möta dig, Gud. Och jag behöver en frälsare. Då uppenbarar Gud sin kärlek. Han sände sin enfödde son till jorden för att ta ditt och mitt straff. Och så kan han säga till dig, vet du vad? När du ska möta mig så behöver inte du frukta för någonting. Därför att jag, Jesus Kristus, har tagit straffet för alla dina synder. Så att du ska kunna vara fri. Är inte det fantastiskt? Fri i Jesus. På riktigt. Och så tror jag att ibland så behöver Gud föra oss fram och tillbaks mellan detta. Ni ser pilarna som pekar runt här. Ibland så behöver Gud också visa oss något av mer av vår synd. Josef, du behöver en frälsare. För om du ska möta mig i egna kläder så går det dåligt. Och så kanske det växer en fruktan i oss. Och så vill det föra oss till Jesus. Jesus vill inte att vi ska gå runt och vara rädda. Att vi ska gå runt och frukta och liksom vara oroliga och känna den som en klump i magen. Han vill att vi ska vara fria och frälsta i honom. Men ibland så ser han att det livet här på jorden, det kan göra att vi blir så stolta eller vi går vår egen väg. Och så handlar ju allt detta om att jag ska få vara hans egen. Gud vill att du ska få nå hem till himlen. Och då behöver han ibland säga, Josef, du behöver frukta mig. För du ska möta mig. Och så får jag säga, ja, jag ska möta dig. Kan jag få möta dig i någon annans kläder? Säger Jesus, ja, Josef, du ska få möta mig i rättfärdighetens vita kläder. Halleluja. Och så står det i Jesaja kapitel 43, vers 1. Frukta inte. Ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Och till dig som längtar efter att kunna få möta Gud på rätt sätt. Du kanske inte fruktar Gud jättemycket. Eller lite eller mycket. Du kanske har sett lite eller mycket av synd. Men du förstår, du ska möta Gud en dag. Så säger Gud till dig, jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Och när du får tro på det och tar det till ditt hjärta, så behöver du heller inte frukta för att möta Gud. För då är du frälst. Då är du salig. Att frukta Herren, det är början till kunskap. Ska vi be? Himmelske far, jag ber om att du leder oss till ditt hjärta. Till himmelen. Till korset. Till Golgata. Tack för att du tog all synd upp på korsets trä. Du betalade straffet. Jag tackar dig för att det finns liv och salighet i ditt namn. Tack för att det inte handlar om att vi ska nå fram till dig. Men du har räckt ut din hand, din sårmärkta hand. Genom ditt ord så talar du till oss. Så att vi både får se din lag och ditt evangelium. Och jag ber om att när vi får se vår synd och en fruktan växer i våra hjärtan, så ber jag om att vi inte skulle få stanna kvar i det, men att vi också skulle få ta till oss av evangeliet. Få bekänna vår synd, ta emot hel och full förlåtelse i Jesu namn och blod. Tack för den kraften. I Jesu namn. Amen.